Patrik Fältström som sagt, har sett några av oss tidigare genom åren. Jobbar på Cisco, men är mest aktiv inom ITF och jobbat med olika typer av standardiseringar och sånt där. Nu vet ni ju ett par saker här som måste förklara lite varför jag kan hända att jag är lite överraskad när jag håller den här presentationen. För det första så håller jag inte på med säkerhet då egentligen, utan mer nätverksdesign. Men Martin tyckte ändå att jag skulle prata lite här. Och jag har ju liksom tjuvat lite grann med säkerhet inom åren. Det har jag varit tvungen att göra. Den andra saken som är betydligt värre för mig är att jag nog för första gången i tidernas begynnelse så lämnade jag in den här presentationen i tid, så att ni faktiskt fick den i era pärmar. Det gör att jag själv inte har sett den här sedan 24 september. Så att det kanske blir en överraskning när man byter bild här. Titeln här av god nätverksdesign och distribuerade brandväggar var ju då som sagt någonting som Martin hittade på för att han tyckte det var en tuff titel. Men jag håller med om det faktiskt, att det här är någonting som vi kanske har pratat lite för lite om. Det är väldigt ofta att de som håller på med elektronisk post, de diskuterar säkerhet i elektronisk post, och de som bygger routrar, de diskuterar säkerhet i BGP. Men egentligen så är det väl som så att att bygga en säker miljö, att klara sig undan olika typer av attacker nu för tiden i sitt nät, det kräver faktiskt att man tittar på hela strukturen. Allt ifrån IP-paketen och ljus och sina lambda-vågor och vad det är för olika attacker man kan få mot sina våglängder eller grävskopor som gräver av sladdar, till den applikationen som använder sig av XML över SOAP, över HTTP, över TCP, över VLAN eller sådär. Så att det är rätt komplicerat, så att jag hoppas verkligen att hälften av ni i rummet somnar, att ni redan har sett det här, för då har vi lyckats liksom, då vet ni redan det här. Om det är några som är överraskade så, ja, det var väl bra det också då. Så det första då som jag kommer ihåg, det var en presentation som Jeff Schiller höll en gång på, jag tror det var INET-konferensen som ISOC höll i Montreal 1976. Han började med en slide som han skulle berätta om brandväggar och firewalls, för det var ju då det började bli så jättepoppis. Hans första slide stod det: firewalls are obsolete. Och egentligen skulle jag kunna, och det gjorde liksom att hela rummet med 2000 människor andades in, och så trodde man att man skulle få bära in sån här defibrillatorer för att få igång hjärtat på folk då. För det var ju den nya saken, och egentligen skulle jag kunna ha hans presentation här också. Alla säger att man ska köpa brandväggar, och många köper ju brandväggar. Jag visste, jag jobbar på Cisco. Jag är jätteglad över att alla ni köper brandväggar av oss på Cisco. Men som Martin säger, att många köper såna här boxar, man förstår inte riktigt varför. Det målet med den här presentationen är att försöka förklara att brandvägg är egentligen en funktion. Är det som så att ni köper en box, sätter den någonstans i nätet och så tycker ni att ni är klara, då är det någonting som ni har missat då. Men å andra sidan, om det är som så att ni har missat det, då är ni nog inte i det här rummet, för då är ni väl på en annan presentation då. Så frågan är liksom, behöver man den här brandväggen? Behöver man köpa den här pixeln av Cisco egentligen? Ja, jag har ingen burk som det står brandvägg på hemma hos mig. Men slutbilden här kommer att visa lite hur mitt nät ser ut hemma. Så vad har man för mål med sin säkerhetspolicy egentligen som man försöker implementera? För precis när vi pratar om IDS här så är det otroligt viktigt att försöka ha en bild över vad det är du försöker skydda oss mot. Och som ett IDS-system, eller genom att prata med vänner och bekant, genom att gå på konferenser som den här, så kan man få lite av en bild av vad som händer på nätet. Det ska man sedan jämföra med vilken typ av system man har, vilken information man har. Man måste relatera vad är kostnaden för att ersätta ett system som kanske man blir av med all data. Ett exempel: vad kostar det att installera om saker och ting på datorer gentemot vad kostar det att ta backup? Hur ofta ska vi ta backup? Hur mycket arbetstid förlorar och någonting händer? Det här är riskbedömningar som går att omvandla till kronor. När jag jobbade på Tele2 i 5-6 år, så en sak som jag var rätt förvånad över, det var att det var väldigt, väldigt få av våra kunder förutom bankerna som faktiskt gjorde riskbedömningar. Alla de andra sa antingen: nu bygger vi ett 100% system säkert, eller också vi struntar i säkerhet och tar kostnaden. När i själva verket alla system är gråskalor. Man har alltid en viss procentuell risk att man råkar illa ut. Och det är väldigt viktigt när man tittar på sitt system. Vad är det för risk? Vad är det för potentiell kostnad? Och så man väger emot att bygga det här jättebra systemet. Ska man ha redundant anslutning mot internet? Ja, det är jättebra, det vill alla ha. Men varför då? Är du rädd för att någon grävskopa ska komma och gräva av sladden? Eller är du rädd att din router ska krascha? Litar du mer på grävskopan än på oss på Cisco? Ja, eller skyddar du mot båda? Ja, och så vidare. Så det är väldigt viktigt till exempel då att inga obehöriga kommer åt känslig information. Ingen information ska spridas av misstag. Ingen extern händelse ska kunna störa interna system. Vad händer om det blir strömavbrott? Som det blev i södra Sverige där jag bor ute i obygden. Eller rättare sagt då söder om Norrköping. Då. När det blir sådana här strömavbrott. Hur mycket saker ska vi egentligen ha UPS på? Hur mycket kostar det och hur lång tid ska vi ha batteri egentligen? Massa sådana här saker då. Så här gjorde man en gång i tiden. Och så här finns det tyvärr rätt många som fortfarande bygger nät. Man har sitt interna system, man har ett externt system och så bygger man ett nät och däremellan ställer man sin brandvägg. Man har en utsida och en insida och så tycker man saken är klar. Så kanske det är som så att man köper ett sånt där IDS-system och tittar vad som händer på insidan och utsidan. Och man försöker implementera en policy genom att sätta regler i den här brandväggen som försöker bli intelligentare och bättre och bättre. Men världen är inte riktigt så här pass vacker egentligen. För en sån här gammal brandvägg som man hade ursprungligen, där filtrerar man kommunikationen för man tycker att världen är snygg och vacker och varje applikation går på sitt eget portnummer och vi vet precis vilka interna system, det vill säga vilka IP-adresser internt som ska kunna kommunicera med yttervärlden. Så vad vi gör jättebra det är att vi sätter upp filter i den här burken som sitter mitt emellan insidan och utsidan. Och så sätter vi upp en policy för vilka portnummer som vi kommer åt, som kommer åt vad för saker på insidan. Och tvärtom. Det här är jättebra. Och ja, visst, jag har det här implementerat hemma. Det är min router som står mellan insidan, mellan mitt nät och omvärlden. Bara för att jag vill hålla reda på, det första jag gör är att jag försöker hålla reda på vilka olika portar tillåter jag trafik på. Bara för att jag vet att det är vissa protokoll, vissa kända programvaror som pratar på vissa kända portar som jag inte vill ha in i mitt nät. Och det här tycker man ju liksom, det här var ju jättebra. Så att så här såg det ut en gång i tiden. Jag vill inte ens kanske kalla det brandvägg, för den här typen av filtrering har ju funnits i routrar så länge någonting som heter routrar finns egentligen. Men man hade då portadresskombinationer, varje sån kombination motsvarade en tjänst, och så satte man upp trafikfilter. Men sen hade man då vissa tjänster som dessutom hade separat accesskontroll, till exempel lösenordshantering i klartext då, i POP och Telnet. Så vilket gjorde att när man väl kom in mot en viss port, det vill säga mot en viss tjänst, så var man dessutom tvungen att ange ett lösenord för att verkligen komma åt den här tjänsten. Så att hur som det såg ut då var att man kom från internet och så var det första man gjorde var att försöka passera det här filtret. Om det väl lyckades så kom man fram till den här datorn som körde den här tjänsten och då var det potentiellt ett lösenord där. Så att det här är liksom gammal hederlig säkerhet och ett par av de tjänsterna gör sig hemma så är det så här. Men allt eftersom tiden gick då så var det fler och fler tjänster som man behövde komma åt från utsidan. Man behövde ha en webbsida som folk på utsidan skulle komma åt. Men samtidigt så behöver man en webbsida, det vill säga samma tjänst, samma portnummer och potentiellt samma IP-adress som man bara får ha, som bara folk på insidan kommer åt. Man kanske har en intern webbsida för intern information i företaget och den information som man kan komma åt på den webbsidan kan potentiellt vara väldigt känslig information. Känslig information som absolut inte får komma ut till omvärlden. Och då är frågan, sätter man då upp två stycken maskiner på två IP-adresser och samma portnummer? Eller hur gör man här egentligen? Ska man lita på att den här applikationen kan göra den här muxen? Så vad man då ofta gjorde var att man bildade någonting som var väldigt poppis ett tag då, att man gjorde en sån här demilitariserad zon och där i ställde man tjänster som skulle vara skyddade i princip då, både från insidan och utsidan, och så hade man två filter så att man hade vissa tjänster som var i en sån här gråzon och det kunde då vara antingen mailserverar, det kunde vara webbserverar, DNS och andra typer av tjänster. Så genom att sätta upp två stycken burkar med filter och trafikfilter och lite olika portar, då tyckte man att nu fick vi liksom lite bättre liksom säkerhet. Och naturligtvis kunde vi lägga till lösenord ovanpå det här och liksom hela fadrullan. Så nu har vi helt plötsligt två brandväggar och inte en. Lite mer komplicerat. Så nästa sak som hände, som tyvärr då inte riktigt har trängt igenom överallt. Då, det är att det faktiskt är som så att många användare tycker att jag måste faktiskt kunna komma åt mina tjänster. De interna tjänsterna vill jag faktiskt kunna komma åt från utsidan. Och det här är väldigt viktigt för ett företag som ofta företaget själva inte tänker på. Sådana enkla saker som att en anställd kanske har behov av och faktiskt vill kunna komma åt sin elektroniska post även när man inte är på arbetsplatsen. Alltså fysiskt på arbetsplatsen. Är det som så att företaget inte tillåter access till elektronisk post när folk är hemma eller på semester eller vad som nu händer, då är det väldigt stor risk att en anställd tycker att men vänta nu bara ett tag, jag måste komma åt det här för att kunna göra mitt normala dagliga arbete trots att jag är på semester eller ledig utanför kontorstid. Vilket gör att folk är forward på sin mail från det interna mailsystemet till Hotmail. Och då har vi helt plötsligt interna posten som vi faktiskt ville behålla internt i företaget. Helt plötsligt har den glidit ut till ett externt system som vi inte har någon kontroll på. Och det var ju inte världens bästa sak egentligen. Men det finns fortfarande en hel del organisationer, ingen nämnd, ingen glömd, som det alltså inte går att komma åt elektronisk post ut på utsidan av företagets brandvägg. Och det för mig är det största säkerhetsproblemet som företag har. Folk tror att de löser ett säkerhetsproblem men istället skapar de ett. Så hur gör man det här då? Ett sätt att klara av det här är naturligtvis att i applikationsnivån försöka göra en säker access. Det vill säga att man tillåter till exempel för elektronisk post att man tillåter access med IMAP från utsidan mot IMAP-serverna och så hoppas man att själva IMAP-protokollet är tillräckligt säkert. Och det är väl i vissa fall då, om det bara var som så att folk verkligen körde IMAP-klienter som faktiskt var bra och hade säkerhet. Jag fick just en 3G-telefon här om veckan och så tittade jag hur den IMAP-klienten funkar. Inget vidare kan jag säga. Alltså, det vill man ju inte använda i, liksom, på ett publikt nät. Och 3G-nätet är väl publikt, eller va? Ja. Så applikationerna, om man nu inte litar på applikationerna, det är som sagt ett sätt att lösa det på. Ett annat sätt att lösa det på, då gör istället en VPN, så kallad VPN-förbindelse, alltså virtuellt privat nät. Att man alltså ger tillåtelse för noder som egentligen befinner sig på främmande IP-adresser att kunna komma åt saker på insidan av sin brandvägg trots att de egentligen sitter på utsidan. Och där löser man normalt med nu för tiden med ett protokoll som heter IPsec. Det är standardiserat, implementerat i allting. Det finns ingen oro i liksom, att använda det här, utan det är bara att göra. Ja visst, det diskuteras med ITF att man ska byta ut ICE och nyckelhantering mot något annat. Men det är detaljer. Låt sådana som Martin och sådär liksom, lösa de problemen. Om IPsec funkar. Så vad som kan hända att man gör då, det är att man sätter då, parallellt med den här DMZ att så kanske man sätter upp en sån här VPN-termineringsburk. Det vill säga att man från utsidan, från yttervärlden, så kan man komma åt en speciell IP-adress och där terminerar man sin tunnel. Så från sin lokala dator får man i praktiken ett virtuellt IP-interface och så skickar man all trafiken däröver och så termineras den och sen ser det ut som man faktiskt satt på sitt nät hemma. Nu behöver det här inte vara en tredje fysisk burk då. Ofta är det som så att de brandväggar man köper eller de som det står filter på här, ofta kan de också terminera VPN-sessioner. Nu kanske inte är en bra sak, man kanske vill hålla isär det här, man kanske har problem med prestanda i burken, hur mycket används CPU, är det bla 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 och sådär. Men här har jag ritat det som tre olika saker för att det är liksom en extra funktion. Så här har vi då en VPN-burk, så nu har vi två filter, vi har två maskiner och en VPN-burk som vi nu ska konfigurera. Och då är det som så att om det nu är som så att vi har den här VPN-accessen, då kanske man kommer åt den här VPN-tunneln antingen genom att man placerar ut certifikat med någon delad säkerhet mellan klienten och servern. Eller också kan det ju vara som så att man använder någon typ av one-time password eller biometriska system eller motsvarande. Men på något sätt så måste användaren autentisera sig innan han får öppna den här tunneln. Men trots det så kanske man vill begränsa vilka system som man ska kunna komma åt i det interna nätet trots att man har den här VPN-tunneln. Den kanske inte ska vara lika bra access till allting internt som när man sitter på det interna nätet. Så för säkerhets skull så har man då någon typ av accessmetod för att kunna öppna tunneln. Man har med största säkerhet någon typ av filter i den här VPN-burken. Och dessutom har man ju då fortfarande lösenord vad gäller de interna tjänsterna. Så att i praktiken ser det ut så här då att man har nu tre filter, en lösenordshantering, potentiellt en lösenordshantering, sista burken och ett VPN-filter och en VPN-burk. Nu börjar det liksom rallas upp lite saker här då. Men det är inte nog med det. Dessutom kan det vara som så om man är ett stort företag som Telia eller Cisco eller motsvarande så kanske man inte beroende på olika typer av interna interna säkerhetsläckor och potentiella sådana, så kanske inte alla användare ska ha access till alla tjänster. Intern på Cisco till exempel, det är väl som så att källkoden till vår programvara och sånt där kanske inte alla säljare ska ha access till. Det kanske inte är så där jättebra. Och tvärtom. Så att det kanske är som så att man delar in sitt interna nät i flera delar, eller också har man accesskontroll till de olika tjänsterna. Och speciellt ska man ju tänka på om det är som så att man tycker att det är säkert att ha en egen, till exempel egen modempool eller egen liksom ISDN-modem som folk kan ringa in till, eller egna länkar som man hyr från mellan sina distribuerade kontor. Då kanske man ska tänka lite grann på vad finns det för risk att folk faktiskt tar sig in utan att passera de här, om vi backar en bild. Så ser ni att nu finns det två stycken anslutningar till utsidan här. Hur är vi säkra på att det är de enda två som finns? Det kanske finns andra också. Framförallt om man ser det liksom på säkert som det är på Telia, precis som på Cisco, att varenda liten utvecklingsgrupp har ju en egen, liksom, ett eget testlab. Och är det så att man har en grupp som till exempel vi har på Cisco, någon som utvecklar modempoolsutrustning, visst 17 har de telefonlinjer, annars kan de inte testa sin utrustning. Och då är det rätt stor risk liksom att den där går att ringa dit från utsidan. Så att, det måste man tänka på lite. Så att vad vi måste ha då, att vi har då också en modempool här som vi har separat accesskontroll i. Sen har vi tre filter, ett lösenord, en VPN-burk, två stycken routrar som är det. Vi har en burk och en modem. Okej. Än så länge, observera det. Än så länge, förutom lösenordet, så har vi bara pratat om trafikfilter. Okej. Nu kommer vi till dagens applikationer. Det kan vara som så att vi tillåter trafik till exempel till en viss portnummer och IP-adress. Och sen sköter den här applikationen själv av att stänga ute, liksom har accesskontroll till exempel. Nu kan det ju vara som så att de som gör såna här denial of service-attacker skickar legitim trafik men med felaktiga lösenord. Och det kan vara som så att verifiering av certifikat och motsvarande tar rätt mycket CPU, vilket gör att det kan vara rätt effektiv denial of service attack. Man vet som att den som attackerar, han vet att han inte kommer komma åt tjänsten, men han skapar skada bara genom att försöka komma åt den. Ta till exempel ett sånt system som är bank över internet. CNNs webbsidor när det var val i Florida. Det var just det här valet i Florida, det var alltså ett system som vi i min grupp på Cisco fick kasta oss in i. För det blev alltså massiva denial of service-attacker bara för att folk inte skulle kunna få reda på vad som händer. Bara för att det här tjafset som var då. Så att det är rätt viktigt då att man har ett stabilt system. Och det kanske är som så att de här filtren, att man behöver flera olika typer av filter. Bara ett rent trafikfilter hjälper inte. Man kanske också måste ha sånt som kan ta hand om till exempel hålla reda på state i en TCP-ström. Så att man inte släpper igenom saker ända fram till det som ska göra lösenordskontrollen. Om det inte är en riktig TCP-ström. Det vill säga, de två, tre första TCP-paketen kanske man ska stoppa innan och göra något som man kallar för en early termination. Och det är väldigt, till exempel framför webbserver och sånt, så gör man ofta en early termination av SSL. Så att om du har en HTTPS, alltså en TLS-ström, så har du någonting först som skalar av TLS-en så att du bara har vanlig HTTP som går till webbservern. Så att webbservern som faktiskt kör alla CGI-skript inte behöver hantera krypteringen av HTTPS-strömmen. Det var någonting som man började med för 4-5 år sedan. Så att den här typen av intelligens i filtren som gör att man filtrerar inte bara paket, utan man håller alltså reda på de flöden som finns och håller reda på state. Det är någonting som är rätt viktigt. Framförallt för att skydda mot olika typer av denial of service-attacker. Så vad vi nu har gjort är att vi har lagt till lite mer intelligens här i de här burkarna. Så att de inte bara filtrerar paket utan den håller också reda på state och ser liksom att den trafik går igenom. Det är inte bara mot det här portnumret utan det är faktiskt ett riktigt TCP-koppel som kommer till webbservern till port 80. Det är inte bara slumpvisa IP-paket mot port 80. Så nu har vi två stycken, vi har ett artificiell intelligensgrej, vi har två sådana, vi har tre filter, vi har lösenord, vi har modem, VPN, terminering med filter och lite applikationer med lösenord. Okej, nästa sak, ni är inte över än. Det är rätt poppis där att använda sådana här liksom webbservices som folk pratar om. Det man ska komma ihåg då kör man alltså, i praktiken är här RPC. Alla ni som har varit med på den gamla goda tiden och vet att sann RPC var något av det absolut svåraste att säkra upp. Och NFS och hela fadrullan. Så det stängde ni av kvickt som 17. Tänk på att web services är absolut ingenting annat än remote procedure call. Men man gör remote procedure call, alltså anrop av i princip godtyckliga saker i sin SOAP server. För det här är då uttryckt XML, över SOAP, över HTTP, över port 80. Så det här är alltså remote procedure call som helt plötsligt tunnlas över sin liksom tidigare väldigt fina, snälla webbtrafik. Och det här är inte alls samma sak som normal webbaccess. Det här är faktiskt saker och ting som exekverar saker på er interna system. Så hur ska man nu lyckas skilja mellan vanlig webbaccess och det här liksom remote procedure call-grejen? Ja, nu gäller det liksom att verkligen hålla tungan rätt i mun här och se till att man har en stabil tjänst. För nu har vi helt plötsligt rört oss uppåt i protokollstacken. Och här kräver det verkligen att vi har ett stabilt system. Till exempel, om man då har ett system som normalt tar emot SOAP, så måste man alltså veta att om nu någon skickar in andra typer av HTTP-anrop här, så ska det här systemet inte krascha. Det får inte vara som så att man kan göra ett felaktigt anrop i den här RPC:n med andra typer av argument och buffer overrun och hela fadrullan och få saker gjort. Det här är ett implementationsproblem. Vad händer när man skickar ett remote procedure call över SOAP, över HTTP genom den här öppningen i firewallen eller det här filtret, och sen så kan man liksom skicka in skumma saker? Vad händer då egentligen? Så på samma sätt så har vi problem redan idag med till exempel just idag, bara för att Outlook används så himla mycket, så är det som så att säkert liksom en tredjedel av folk här inne i rummet kör Outlook. Varför kör ni Outlook? Okej, ja, den har jätteballa saker och den exekverar saker automatiskt när det kommer snälla saker, så att man kan få automatisk integrering av massa saker och sånt där. Men just den automatiska exekveringen gör också att det helt plötsligt går att göra massa roliga saker. Någon extern kan skicka en bilaga som automatiskt tar emot, tittar i er adressbok och skickar en massa mejl i sin tur. Så vad gäller det här med stabila tjänster, så är det väldigt viktigt att slutanvändaren som köper saker ställer krav på att saker ska vara säkra. Men vi på Cisco lägger inte ner ett extra för att göra säkra saker och debugga vår kod om det inte är så att ni som kunder begär det. Det här är en normal marknadsekonomi, kund-leverantör-relaterat. Det går inte att, liksom, att bara klaga att Symantec firewall inte liksom löser problemet, eller att Ciscos firewall eller att Ciscos IDS med då statiska regler liksom inte hittar de här sakerna. För att det kommer de inte göra om inte liksom kunderna kräver och betalar för det. Det här är liksom, det är ingen annan som ger pengar. Så att det här med stabila tjänster är någonting som blir mer och mer viktigt. Och nu är det inte längre trafikflöden vi pratar om, utan det här är en helt ny typ av skydd som olika företag och organisationer varit tvungna att ha bara de sista året eller två. Och det här tror jag inte. Paket och trafikfiltrering, det vet vi rätt mycket om. Men just det här med säkra applikationer och tjänster, det vet vi inte tillräckligt om än. Men nu ser vi här att nu har vi helt plötsligt murat på lite tegelstenar vid sidan av burkarna, så att nu har vi också stabila tjänster som vi håller koll på. Vi ställer krav på leverantörerna, vi verifierar, vi gör själva olika typer av attackscenarier och försöker bryta oss in och se att de här tjänsterna är säkra. Till exempel, varför finns det fortfarande IMAP-servrar som använder lösenord i klartext, som till exempel den här 3G-tjänsten? Hur kommer det sig att folk kör SMTP utan att använda SMTP-autentisering? För mig är det liksom, jag började använda SMTP-autentisering med MD5-checksummer 1995. Det var för 8 år sedan. Så att nu har vi liksom massa saker här, och varje box på den här bilden har minst en pil till sig med olika saker man måste göra. Och i en hel del andra fall så kan man ha andra typer av sådana här accesser då, som olika typer av attacker som liknar väldigt mycket denial of service-attacker, som bara skapar badwill, olika typer av biverkningar. Till exempel kan det vara som så, om vi tar spam-exemplet då, så kan man vara som så att någon skickar ett spam till det här, för det här var något som var väldigt poppis, började för 3 år sedan ungefär. Det skickar ett mejl. Observera här att from-adressen är existing@target.com. själva kuvertadressen. I den här brandväggen då, som tyckte att jag klarar faktiskt av det här med SMTP, då säger man att japp, det här är till domänen a.com. Men det är en icke-existerande local part-del i mailadressen. Så mailservern här säger 250 okej. Och sen gör den själva distribueringen av mailet internt med vanlig SMTP till den här local storage som intern med vanlig SMTP. Vad som då händer med till då non-existing from existing. Men vad då local storage säger, det är att user doesn't exist, för det finns ingen användare non-existing. Vad då den här a.com kommer göra, det är att den tittar på envelope from-adressen i SMTP-konversationen, det vill säga non-existing at a.com, till existing at target.com, och så skickar den tillbaka en studs dit. Observera att den här studsen inte går till samma nod som faktiskt skickade mejlet. Så här ser då en normal bounce ut. Och då tas mejlet emot. Gissa att de här på target.com blir irriterade på a.com. Så att det är otroligt viktigt att den datorn som tar emot post till organisationen, i det här fallet burken i mitten, att han verkligen kan verifiera att mottagaren finns. Är det så att man har ett mailsystem? Det här är bara ett exempel av alla applikationer man måste se över. Har man ett mailsystem som säger 250 OK till ett mail, då ska man banne med veta och medveten om vad det innebär. Det är en otroligt stark signal utåt. I det här fallet är det felet då att den här burken i mitten säger 250 OK trots att användaren inte finns. Är det som så att man har ett system så är det bara börja om från början, gör om, gör rätt. Så vad som behövs är då antagligen kommunikation mellan det interna systemet och det externa som gör den här accesskontrollen. Så att nu har vi rätt mycket pilar och rätt mycket sådana här saker som vi egentligen behöver för att få det här någorlunda säkert. På olika nivåer i protokollstacken. Och då är frågan liksom, var är brandväggen någonstans då?
Jag tycker jag har glömt ett filter nu.
Okej.
Okay. Den här VPN-klienten.
Ja.
Det är ju en öppen relay, eller öppen router i värsta fall. Någon annan på internet kan komma in i VPN-tunneln om inte klienten är filtrerad.
Just det. Det sa så här att det borde vara ett filter på utsidan av VPN-burken. Det var så du menar. Så att inte vem som helst kan liksom ens försöka öppna det här, den här IPsec-tunneln mot VPN-burken. Är det så du menar? Ja, okej.
Okay. Ah,
absolut. Så här, just det. Bra poäng. Okej, okay. Så här. Vad som påpekades här framme är att om man har en VPN-klient ute på internet. Jag ser om vi kan få till en pil här. Om vi har en VPN-klient här ute och han öppnar en VPN-tunnel. Vad som då händer är att han får ytterligare ett virtuellt interface i sin burk. Och det gör att då han helt plötsligt ett fysiskt interface som är kopplat mot internet. Och sen har han ett virtuellt interface som pekar mot insidan här. Är det då som så att routingen i den här VPN-klienten är uppsatt på ett intressant sätt. Då kan alltså externa prata mot det riktiga fysiska interfacet mot IP-adresser på insidan. VPN, det kommer automatiskt att rotas internt i den här bärbara datorn. Och paketen kommer skickas in genom VPN-tunneln. Okej. Okay. Så att det där är någonting som normalt, eller i många VPN-implementationer, så kan VPN-termineringsboxen sätta en policy för om det är tillåtet eller om alla IP-adresser måste skickas in där. Men det är samma typ av problem som folk som sitter på internet, som här till exempel, och använder sin bärbara dator. Och sen stänger man av den och sen går man till sitt företag och kopplar in den på sitt interna nät. Då vet man ju inte vilka liksom virus och annat som har slunkit in på datorn och varit ute och sen kommer man in och kopplar in det. Så just det här att flytta en dator in och ut kan också vara osäkert, som Svante Nygren tror jag skrev i nätverkkommunikation eller säkerhet och sekretess om det här numret. Men hur som haver, det finns säkert massor mer saker man kan göra för att få det här säkert då. Så den svarta boxen brandvägg har alltså tappat sitt värde. Men däremot är det så otroligt viktigt att varje nod i nätet, både på alla nivåer, måste vara säker. Inklusive datorer som flyttas fram och tillbaka. Då. Och alla ni som är nätverksadministratörer frågar, liksom, vet ni vad alla era saker i ert nät gör? Alltså? Vet ni hur lösenordskontrollen går till egentligen här? Inte så där många, va? Jag gör inte hemma hos mig, kanske. Jag vet inte. Fråga inget, Macken.